Här ska vi fortsätta då tillsammans med Pekka Bark från föreningen Hurja Hange. En av bakgrundskrafterna definitivt för det projektet. Vi kan också titulera det Pekka i dagens läge som redan nu som kassör och föredragande i ett aktiebolag som ska bildas för det här byggandet av en bastu nere vid badbryggan i Hangeby, den kända Mummo Laituri. Hange stad har alltså reserverat en tomt för en bastu där. Processen är igång, Pekka. Var går och står ni just nu med den här bastun?
Ja, det var ju så att Steffe Randström och arkitekt Helen Sandman, så de har ju hållit på med det här projektet nästan säkert i ett års tid, och de har ritat flera ritningar och de har jobbat med staden och så vidare. Så att vi har ritningar och skisser, vi har godkänt av staden att vi får ansöka om byggnadslov. Vi har då förberedelserna långt gjorda för det nya aktiebolaget som ska genomföra bygge. Vi har talat med en organisation som heter Pomo Väst i Ekenäs som ordnar EU-stödansökningar. Så vi är så där ganska långt komna. Vi har ju fått lite pengar som vi kunde läsa i Västra Nyland, så fick vi stöd från staten via som, någonting som kallas för julklappspengar. Så där fick vi ett litet startägg. Och så fick vi faktiskt höra den här veckan att vi har den första sponsorn som meddelar att vi får 20 000 euro. Det är en jättestor summa. Och så har vi också många bolag och många personer som har förhållit sig välvilligt till det här projektet, så vi tror säkert att vi kommer att få mycket stöd, och andan är god i Hange för att man ska sätta upp en allmän bastu var det är skäliga kostnader för bastubadarna.
Så egentligen så är det väl den här finansieringen som nu är mest igång?
Ja, det är säkert det största. Och sen att vi ska liksom komma överens om vad vi ska bygga. Det blir en bastubyggnad som är kanske någonting mellan 50 och 70 kvadratmeter. Blir eluppvärmd. Vi försöker bygga den så ekologiskt som möjligt. Det är en av de grundprinciperna som Helena och Steffe har kommit med. Och så nu håller vi på att sätta upp aktiebolaget och få människor och binda sig till att hjälpa oss att få den här bastun klar.
Och vad betyder det här med ekologiskt? Alltså vad krävs då?
No, det är tudelat så som jag ser det. Man borde kanske fråga någon som är bättre insatt. Men så som jag ser det så gäller det att man ska ha ekologiska byggmaterial. Och då gäller det isolering, det gäller takmaterial. Kanske man vill minimera eller eliminera användningen av betong, för betongen är jätteekonomiskt belastande. Och sen så är det brukseffektivitet, så att man ska då fundera på jordvärme och sånt. Men det finns svåra frågor som solpaneler, att ska man sätta solpaneler eller inte. Nu senaste diskussionen som vi har haft är det att om man sätter ineffektiva solpaneler på 7 kilowatt, så är det i själva verket inte bra, utan det är liksom kanske bättre att bara köpa ekologiskt producerad elektricitet.
Det här tror jag att många som har satsat på solpaneler också på egna hemshus vet att jo, Hangö är en solig stad, ja. Men det är inte alls sagt att du själv har nytta av det i alla fall. Men jag tänker på det här 50-70 kvadratmeter stor, det är ingen liten bastu.
Nej, men det är en bastu som var det ska finnas då eventuellt. Det här ska vi ju då ännu besluta om, men så som vi nu funderar så finns det skilda omklädningsrum för herrar och damer. Vi vill att man ska komma in med rullstol, in i bastun, in i toaletterna och så vidare. Det kräver mycket extra utrymme. Och så diskuterar vi förstås det här om hur unisex och hur könsbetonat ska det vara. Att det har ju alltid sina risker för problem om man till exempel har bara ett duschutrymme om man inte har skilda turer, om vi har familjeturer och sånt. Så vi vet inte ännu hur moget samhälle är för sånt.
Vad är det för en personal som krävs egentligen? Du nämnde ett aktiebolag där i bakgrunden så att säga, nu under projektets start och gång och byggnad och så vidare. Men sen behövs det personal för att få det att fungera helt praktiskt där när folk kommer och går.
Det är någonting som vi är osäkra på ännu och som den nya styrelsen då ska bestämma. Jag tror att man klarar sig utan fast anställd personal. Men det kan ju hända att vi bestämmer att vi anställer någon personal. Eller så måste man måste ju i varje fall köpa säkerhetstjänster och man måste köpa servicetjänster och man måste köpa städtjänster och så vidare. Men jag tror inte att bastun har råd att ha någon fast anställd. Det blir för stor påverkan på bastubadande.
Ja. Jag tror ju att många redan nu funderar, okej, hur ska det fungera? Ska man köpa in sig och ha en egen nyckel till exempel? Och när på dygnet kan man bada om man tar sig ett dopp där från den här bryggan och så vidare?
Jag tror att bastun kommer att vara ungefär tillgänglig, kanske från 7-8 tiden på morgon till 9-10 tiden på kvällen. Och det är igen den nya styrelsen som bestämmer det. Och det kan hända att vi har herrtur på morgon och damtur på kvällen och följande dag vice versa. Och kanske på veckosluten familjeturer. Men allt det här så kommer vi säkert att pröva oss fram att hur ska det fungera.
Men det är ju inte öppet hela tiden och man ska ju betala någonting, i alla fall en liten summa per gång.
Ja, som vi nu räknar, det gäller ju. Vi är lite oklara på vad det blir för moms på det, men kanske för en pensionär så kan det röra sig om 3-4 euro per gång. Och för en icke-pensionär så kan det vara kanske 8 euro per gång. Och så har vi då månadskort som kan vara kanske 20-30-40 euro per person.
Hur stort har intresse varit för en bastu? I Hangö vet vi att den här bryggan Mummolaituri, den är väldigt popp och har en ganska lång säsong. Men vad har folk sagt om det här med bastu här?
Vi har varit överraskande av att det har varit så vänligt mottagande för det här bastuprojektet som det har varit. Så det har varit vissa oroliga röster naturligtvis. Men för det mesta så har det varit liksom positivt. Och vi tycker att det är både liksom bland företagarna som vi ber om stöd för det här och människor som är potentiella bastubadare så tycker vi att det finns ett gott mottagande. Och många säger att det här är någonting som vi borde ha haft länge. Och sen också staden som har visat ett stort stöd och god vilja för vårt projekt. Så vi tycker att det, tidpunkten är rätt nu för att sätta upp ett sådant här projekt.
Nu lever vi mitt i vintern, mycket snö och dessutom mycket is den här vintern också i Hangö. Hur realistiskt är det att den här bastun är klar redan till inkommande sommar?
Det är nog helt omöjligt, jag tror inte på det. Jag tror att vi måste vänta ett år till så att kanske sommaren 27. Och det beror på hur vi lyckas skrapa ihop pengarna. Till den här bastun. Det rör sig om en budget på kanske 200-300 000. Så det är nog liksom, det är pengar det också. I synnerhet om man börjar från ett blankt papper.
Ganska mycket pengar skulle jag vilja säga. Hörde, jag måste fråga Pekka, du som är återvändande Hangöbo och har levt här vid havet. Är du själv en ivrig simmare? Har du varit det som ung och ivrig bastubadare?
Jag är nog hemskt bra på att bada bastu, men jag är ganska dålig på att simma. Så att vad heter det? Jag skulle nog säkert bada i en sån bastu mycket och gå och simma kanske till oktober, november. Men sen när det blir riktigt kallt så skriker jag som en stucken gris. Så det är nog bättre att hålla mig till bastun bara.
Just det. Nej, men om du tänker tillbaka ännu på unga år i Hangö. Vad var favoritplatserna för simning för till exempel just ungdomar då? Jag menar, Hangöbyn som det här handlar om, det är en helt ny sin plats egentligen. Ganska ny.
Mm. Som barn, så var, i och med att vi bodde på Apelgränsvägen, så var jag ju inte så mycket att simma på norra sidan. Utan jag tyckte nog att jag var liksom kungen på plagen. Och sen när man blev lite äldre så får vi och simma ofta till Parkbergen, för där fanns flera ställen var man kunde hoppa och dyka i från bergen.
Det är roligt att du säger Apelgränsvägen i Hangö. Vi ska tala mer om just den platsen, eftersom du är uppvuxen i pensionat Villa Doris, rakt ovanför plagen. Vi träffas alltså hemma hos Pekka Bark, där familjen har slagit sig ner i Hangö i en 30-talsvilla, tror jag att det är det här, i Gunnarstrand. Förutom döttrarna, för de är ju utflugna ur boet för, ja, för en ganska god stund sen, eller hur?
Ja, ena dottern bodde i Danmark och andra i Helsingfors.
Men du och din hustru, ni har återflyttat och ni är skrivna och bor i Hangö för det mesta, eller hur?
Min fru, som inte fullt övertygad om hälsovården i Hangö, så hon bestämde sig att skriva sig på Drumsö i Helsingfors. Men vad heter det? Jag är skriven här i Hangö.
När är det som ni har återflyttat hit?
Det var så att när vi flyttade till Singapore 2010 så sålde vi vårt hus i Esbo 11. Och då hade vi inte ett fast ställe var våra barn kunde sätta Barbie-dockorna. Och det gjorde de lite rotlösa. Varje gång vi kom till Finland på sommaren, vi hade inget hem. Så då bestämde vi oss att vi kanske borde köpa ett ställe. Och då var Esbo inte mer ett alternativ för oss, utan då tänkte vi att vi köper då ett hus i Hangö som blir som sommarstuga när vi kommer från Singapore hit. Och då köpte vi på Tullutsvägen i Hangö ett hus. Det var 2014.
Så egentligen var det praktiska orsaker mer än en hemlängtan kanske?
Det var praktiska orsaker. Vi ville ha liksom ett ställe där var barnen kunde känna att det här är liksom vårt ställe. Och då blev då båda våra döttrar blev Hangöbor så där ganska snabbt, att de kände liksom för Hangö.
Nu, hur är det med dig själv? Trivs du i ditt gamla Hangö?
Jag tycker att Hangö är bra för mig så som mitt liv är nu. Det är liksom, det är rätt för mig att vara i Hangö. Jag tycker om tempo här. Jag tycker att här finns bra människor. Här finns många mycket erfarna och mycket kunniga och mycket kloka och mycket vänliga och mycket praktiska och mycket välrotade. Och det finns så många bra människor här som man kan liksom träffas. Det är ju inte liksom sådär att jag tror inte att Kirite Kanava kommer att sjunga på stadshuset i Hangö. Å andra sidan så har vi ju haft Uriah Heep på Gröna kajen. Så nu är liksom Hangö ett kulturcentrum av sitt slag.
Mm. Är det lätt att komma tillbaka in i sammanhangen?
Jag hade ju förstås problem för att jag hade ett ganska häktigt liv när jag bodde i Asien. Det tog nog länge för mig att omställa mig. Det tog säkert 2 år innan liksom jag hade varvat ner tempo till passlig Hangö-nivå så att folk inte trodde att jag skulle hålla på och hyperventilera när jag satt mig ner på en kaffe.
Ja. Vi ska tala mer om det, just ditt och ert liv i Asien, men kort ännu. Uppvuxen, som jag nämnde, på pensionat Villa Doris vid Appelgränsvägen. Det betydde att du hade jättenära kontakt egentligen med sommargäster i Hangö redan som ung. Vad var det bästa med att få bo på ett sommarpensionat?
Ja, då när jag var som barn så var det ju roligt, för då fick jag ju lekkamrater som då återkom. Jag kommer ihåg att det var många från Sverige och från huvudstadsregionen som kom, som jag lekte med. Och då var de kanske en månad på Villa Doris och vi hade roligt tillsammans. Men det var också en tid när liksom jag märkte att mina föräldrar inte hade någon privatliv. När vi var yngre så inte var de någonsin någonstans. De var så fast rotade på Villa Doris. Men sen på äldre dagar så började de ju resa och tog någon dit och skötte ställen när de gick till södern.
Jobbar du själv sommarjobba på pensionatet också?
Ja, mitt första sommarjobb var att jag lagade mat och diska på Villa Doris. Jag kommer inte ihåg hur gammal, jag var kanske 10-11. Då hade jag en lön på 100 euro i mån. Och för det kunde jag köpa en cykel och ett akvarium.
Okej, bra val. Jaha, diska och laga mat som så ung. Fick du respons för maten?
Ja, jag kommer ihåg att den första rätten som jag gjorde var så stekt lever med brunsås. Det var tant Annie, jag kommer inte ihåg vad hon hette i släktnamn. Hon bodde på Mannenhemvägen, så hon lärde mig hur man ska laga leversås. Så det var den första maten som jag gjorde.
Ganska häftigt.
Ja,
och gästerna var nöjda?
Nej, alltså det var bara för städerskorna och för familjen.
Just det.
För gästerna.
Inte för gästerna.
Nej,
ni hade väl inte matservering? Det var endast frukost.
Bara frukost, ja.
Precis. Hör du, sedan blev det ju då förstås skolgången, studenten i Hanggymnasium, studier i Åbo. Vad blev egentligen ditt yrke då i slutet av 80-talet när du var klar från Åbo?
Så jag blev ju aldrig klar, för att det var ju företagarna kom, det fanns inte så mycket människor inom databranschen då mitten på 80, slutet på 80-talet. Så det var bara att välja och vraka var man ville jobba. Så jag hade aldrig motivation att göra mig klar, och jag studerade informationsbehandling och så det var så lätt att få jobb.
Alla ryckte och rev i er som kunde någonting om ADB, just som man kallade det då.
Jo, det var enkelt. Jag jobbade länge på Partex utvecklingscentral i Pargas. Där var det bra att jobba, och sen med tiden så får jag till Helsingfors.
Och i dagens läge så brukar du kalla dig för IT-konsult. Det är väl det du har jobbat med och jobbar ännu, tror jag.
Ja, jag jobbar som IT-konsult så att jag ska ha råd att ge ut böcker.
Just det. Det har vi inte nämnt så mycket ännu. Böckerna som faktiskt har gjort dig känd i och med att du har skrivit om Industrihange till exempel. Men hur kom det sig sen att ni drog iväg till Singapore? Vad var startskottet för en så ändå ganska annorlunda plats på vår jord?
Det var så att drygt 20 år sedan så var vi på semester till olika ställen, och en semester var vi 2 veckor till Singapore, och då tyckte familjen om det, flickorna tyckte om det. Det var så tryggt, det var så säkert, det var så exotiskt, och allting fungerade, och det var varmt och det var skönt och det var ganska glamoröst, och det var både citysemester och strandsemester precis som man ville. Så då sa vi att någon gång skulle vi kunna komma hit på jobb. Och så gick det kanske 10 år. Och så var det en vår 2010. Så sa min fru Anne att nu, jag har bara lovat att vi ska få utomlands och jobba. Och jag bara talar och talar, men aldrig förverkligar jag det. Följande dag, jag jobbade på Nokia då. Och så följande dag får jag till Nokia, så sa jag upp mig. För jag visste att jag hade flera alternativ då. Då jag var liksom på toppen av min karriär. Och jag kunde välja var jag skulle jobba. Och vi funderade på Holland. Och jag skulle vilja att vi kanske få till Berlin eller någonting. Det var White Plains, New York, och det var Seattle. Men de sa att de skulle nog vilja till Asien. Och jag gjorde alla möjliga motiveringar att vi skulle stanna i Europa. Men de ville till Asien, och då sökte jag jobb i Asien och fick jobb. Och så flyttade vi dit, så att kanske 3 månader efter att jag hade sagt upp mig så var vi klara att göra hyreskontrakt i Asien.
Men du var liksom lönearbetande hela tiden, inte med egen konsultfirma, utan du ingick i olika företag.
Då jobbade jag med månadslön när jag var i Asien. Ja.
Mm. Ja. Hur gick det med flickornas skolgång? Hur fungerade det när ni kommer dit och ska slå er ner, som jag sa, ändå en ganska speciell plats?
Jag hade liksom tänkt mig, jag jag tyckte ju om Singapore på det viset att de skulle kunna studera kinesiska. Och så att jag tänkte att om de kan kinesiska så har de goda möjligheter att få bra jobb oavsett vad de studerar. Så jag hade liksom tänkt mig att de skulle lära sig kinesiska. Och då hade jag redan i 2 års tid sponsorerat en kinesisk lärare så de här, till deras skola i Esbo. Men vad heter det? Det gick ju inte så, för att när vi flyttade dit, så i och med att man började skolan 1 år tidigare i Finland, så måste de hoppa över en klass när de for dit. Och så blev all undervisning, istället för finska och svenska, de hade gått till språkbad, så blev undervisningen i engelska. Och det betydde att det enda språket som de läste de första åren så var enbart engelska. Så det var ju ganska svårt för dem. Det var tungt, vitsorden föll och så vidare. Men å andra sidan så gick de i en internationell skola och där fanns en 70-80 barn från 70-80 olika länder. Så det var liksom spännande för dem. Det som var det svåra var det att de flesta barnen var där på ett 2-årigt kontrakt med sina föräldrar. Så varje vår så försvann ungefär 1/3 av kompisarna. Och varje höst så fick de ungefär 1/3 nya kompisar. Och det där var ju liksom tungt för dem. Så det var ganska modigt av dem att våga komma dit och att våga vara där. Och vara så lyckliga och glada som de var, för att det var ju nog en stor omställning för dem.
Ja. Jag tror att folk i allmänhet, säger man Singapore, så det första man tänker på är teknologi, för att det är det man har satsat på. Många tänker också på banker, för det finns massor av dem. Men också på en väldigt grön oas, som vi säger så, trots att det är så tätt bebyggt som ingen annanstans i världen.
Ja, det är nog en grön stad. Det finns mycket parker och det växer ju så det brakar där, i och med att det regnar så mycket som det regnar, och det är så fuktigt. Så att det är nog en grön stad. Men så där särskilt ekologisk stad så är det ju inte liksom. De är ju inte intresserade av någon form av ekologisk ekonomi överhuvudtaget, om inte de kan bli rika på det.
Det som man också tänker på, som jag lite glömde bort, det är de här stränga lagarna mot nedsmutsning och vandalism. Ganska hårda straff kan man få till och med. Ja, ifall man sysslar med sånt.
Ja. Och sen finns det ju sådana komiska poliser. Det fanns ju till exempel vattenpolis som kom och ringde på dörren. Och så visar de pappren och säger att jo, att vi är vattenpoliser. Att vi kommer in och ser att har ni någon stående vatten någonstans. Och sen om man hade stående vatten i blomkrukan på ett fat, så kom de och sa att det där vattnet måste ni göra er av med.
Och varför det?
För att dengue, feberns myggor som förorsakar dengue feber lägger ägg i stående vatten. Så åtminstone 2 av de här dengue feber-varianterna är jättefarliga. Och många av våra kollegor fick dengue feber medan vi var där. Så det är nog allvarligt på det viset.
Kändes det här tryggt för dig och för din fru som föräldrar, men också för er själva? Var det tryggt eller var det besvärligt att vara så att säga övervakad?
Det störde inte oss just på något sätt. Man vet ju, om man liksom går in dit och man vet att Singapore är inte en demokrati. Och där finns i princip, åtminstone då när vi bodde där, så finns det en lag som säger att staten kan fängsla dig enbart på basen av att de misstänker att du är skyldig till ett brott. Och de behöver inte ställa dig inför rätta på över 10 år. Så att de kan fängsla dig för 10 år på basen att de misstänker att du är skyldig för någonting. Så det är absolut inte en demokrati, utan det fungerar som ett företag som är lett av en stark central regering. Och det fungerar som ett företag. Så att liksom, men att det finns en sån lag som skrämmer människor på det viset. Så äldre singaporeaner är jätterädda för den där lagen, för de har då sittat oppositionsmänniskor och knarksmugglare och gängledare. Och allt möjligt har satts bara in i fängelse och aldrig fått gå in inför rätta. Så de är liksom rädda för det. Men å andra sidan så gör det att så där rent ur kriminellt perspektiv så är Singapore ytterst rent. Och sen i och med att de har tiotusentals taxibilar som jobbar för en kanske fyra bolag, så betyder det att om någonting händer, att det är någon som har gjort någonting någonstans, så då rapporterar polisen direkt ut till de här taxibilarna som kör runt stan. Och det tar inte många minuter så är liksom gärningsmannen fasttagen. Så att det går inte bara att göra liksom någonting där. Så det är ju liksom ett ytterst reglerat samhälle. Men å andra sidan så, om man kan förbise det, vilket ofta är svårt, så om man kan förbise det, så är det också ett jättefungerande samhälle. Allting liksom, skattemyndigheter och teleoperatörer och banker och allting fungerar fruktansvärt bra.
Det känns ganska bra för en finländare som också är van vid att logistiken fungerar för oss i allmänhet jättebra.
Ja, och det leder till att många människor far dit som har en liknande position som jag hade. Det vill säga att jag var en regional resurs som jobbar över hela Asien och delvis Nordeuropa. Och då fungerar Singapore som en hubb, och staten gav stora skattelättnader åt sådana människor som jobbade där och jobbade ute i regionen och reste mycket, så skatterna sjönk med hälften, och det var ju inte så särskilt höga skatter annars heller.
Från den här annorlunda tiden ändå, så fattar ni inom familjen sen beslut om att småningom återvända hemåt. Flickorna kom först och sedan kom du och Anne, vad jag förstod.
Ja.
Och det blev då som sagt Lilla Hange. Vad tycker du med ditt perspektiv att skulle behöva göras i Hange för att det skulle bli en perfekt stad?
Ja. Jag skulle inte vilja gå och ställa något krav överhuvudtaget, för att liksom alla ställen har sina fördelar och sina nackdelar. Så jag skulle inte vilja göra någon lista på önskemål som jag har. Självklart att man kan börja ställa krav hit och dit, men kanske det som vi istället gjorde då när Steffo kom, Randström kom ungefär samtidigt, så tänkte vi att vi gör Hange till ett bättre ställe med de insatser som vi kan göra, eftersom det är liksom det som vi kan göra och betala tillbaka till Hange för det som vi har fått av Hange med åren. Så då satsar vi istället på att göra sånt som gör Hange till ett bättre ställe.
Och på ett år så har Hurja Hange faktiskt gjort en hel del. Är det möjligt att göra ännu mera med de här premisserna, det vill säga i en förening där i princip ni två och några till aktiva jobbar på?
Ja, ska man göra det här till någon personkult? Det är nog liksom jättemånga. Det är säkert närmare 100 människor som har hjälpt till med olika saker här. Och det har ju varit liksom ganska lätt, för att det finns en sån stor välvilja för att göra saker som är bra och göra saker för att det är roligt. Så att vi har nog varit lyckliga i det att vi har fått så stort stöd av Hangebor och utanstadsbor som vi har fått.
Och mera finns att göra om man bara vill, eller hur?
Ja, det är kanske lite det som är problemet med både Randström och mig, att vi har liksom, vi har nog mera kapacitet i idéer än vad vi har tid att förverkliga. Och vi har kanske en ganska orealistisk plan för 2026. Men vi hoppas att med hjälp av många så kan vi genomföra det.
Och där vi börjar. Eventuellt också sen en bastu så småningom vid den här bryggan som finns i Hangeby. Det är ett ganska stort projekt som vi hoppas att kommer och förverkligas.
Ja. Jag är nog övertygad om att vi senast i september är beredda att göra ett byggbeslut. Och det betyder att då har vi då försäkrat både sponsorfinansiering och företagsfinansiering. Och, och EU-finansiering för projektet. Så det är liksom min målsättning. Men det kan hända mycket tidigare. Det beror på hur vi lyckas med penninginsamlingen.
Mm. Ja. I väntan på det, stort tack till dig, Pekka Bark, och lycka till också med Hurja Hanges alla programpunkter den här våren och sommaren som kommer.
Jo, alla ska be för oss nu när ni ber er kvällsbön.
Bra, det ska vi göra.